Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
Vi har kommit till andra Korintherbrevets fjärde kapitel och vi läser den första versen där. Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Paulus säger att hans tjänst för Herren, den sker öppet och med frimodighet, eftersom det inte är något hos Paulus som gjort honom värdig till den här tjänsten. För den grund som tjänsten vilar på är Guds barmhärtighet. Och personligen så kan jag inte finna någon annan orsak till att jag har fått det här stora privilegiet att få vandra vägen genom Bibeln tillsammans med dig än just Guds barmhärtighet. Och eftersom det är genom Guds barmhärtighet jag har den här tjänsten så tappar jag inte modet. Vad är det då som är så underbart med den här tjänsten? Jo, jag får förmedla evangeliet om Jesus Kristus genom radion. Evangeliet om Jesus, Messias, som ger syndernas förlåtelse och evigt liv till alla som tar emot honom. Alla andra religioner säger dig vad du ska göra. Evangeliet, det är budskapet om vad Gud har gjort. Religionerna säger, du skall. Evangeliet säger, det är fullbordat. Evangeliet säger att Gud har gjort något för mig. Och det får jag tro och lita helt på honom. Det är den enda väg på vilken jag kan komma till Gud, genom tron. Det är det sätt på vilket jag kommer till honom, genom tron. Hebreerbrevet 11:6 säger, men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Innan Paulus mötte Jesus så var han en farisé som hade studerat Bibeln och hade stor teoretisk kunskap. Och all den kunskapen gjorde honom mycket nitisk, men kunde inte frigöra honom. För han visste inte då att det enda som verkligen kan frigöra en människa, det är Jesus, syndares frälsare. Men nu har Paulus personligen mött honom och blivit lycklig, frälst och frigjord genom just det evangelium som han tidigare föraktat. Och han anpassar inte evangeliet efter omgivningen. Inte heller försöker han att med smarta beräkningar och filosofi göra evangeliet tidsenligt. Paulus, han var inte ute efter att vinna personligt anseende. Inte heller för att få makt och inflytande, utan för att tjäna. Därför predikar han inte sig själv, utan Jesus. Vi läser i andra Korinthierbrevets fjärde kapitel, vers 2. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Vi är frälsta av nåd genom tro på Jesus Kristus. Men efter att vi har blivit frälsta så måste evangeliet leva i oss. I Kolosserbrevets andra kapitel, vers 6-8 står det: liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar, och inte på Kristus. Här är det tron som talar. Och tron, det är något mer än att intellektuellt hålla det för sant att Jesus har dött på ett kors. Det är att lägga hela sitt liv och sin framtid i Jesu händer och lita endast på honom. Och att under andens smörjelse erfara Jesu uppståndelse. Kolosserbrevet 3, vers 1 och 2 säger: då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Och Guds ord säger att vi ska lägga bort vrede, häftighet och ondska och inte låta smädelser och fräckheter komma över våra läppar. Vi ska inte ljuga på varandra, för vi har ju avklätt oss den gamla människan och hennes gärningar och klätt i oss den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Eller som Paulus säger i andra Korinterbrevet 4:2: vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Be för alla som förkunnar Guds ord, att våra läppar och våra liv må tala samma budskap och att vi får nåd att predika i ande och kraft och inte hålla föredrag. Och bed att vår predikan alltid får vara präglad av det personliga vittnesbördets klang och av evighetens allvar och av frälsningens gudomliga glädje. Att komma till tro, det är att få Kristus till Herre. Och vår viktigaste uppgift, det är att tjäna honom. Som pastorer är vi kallade att vara herdar. Får producerar får. Herden kan inte producera får. Herden vakar över fåren. Det är får som kommer att vinna får, eftersom får producerar får. Därför är vi pastorer kallade att undervisa fåren i Guds jord, så att Gud själv får utrusta dem med kraft ifrån höjden till att vara hans vittnen och bli mer och mer oberoende av sin jordiska herde. Vi läser i andra Korinterbrevet 4, verserna 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Den här tidsålderns Gud, det vill säga Satans makt, är begränsad till den här tidsåldern. Och det vet han. Han vet att hans tid är kort. Därför strider han desperat och hans vapen heter synd. Och syndens makt är att synden förblindar. Den här tidsåldern, det talar alltså om tiden från syndafallet och fram till Jesu återkomst. Och när Satan kallas för den här tidsålderns Gud, säger det oss att Satans mål är att försöka ta Guds plats i ditt och mitt liv. Satans makt ska ta slut en dag, säger Herren. Och det sker den dag då varje knä ska böja sig och varje tunga ska prisa Gud, som det står i Romarbrevets 14 kapitel. Och fram till den dagen så är Satan i aktivitet dag och natt för att göra människorna förblindade, så att de inte ska se ljuset från evangeliet. För Satan vet att evangeliet frälsar människan för tid och evighet. Satan har ju ingen makt att hindra evangeliets ljus att stråla fram, men han har makt att förblinda människorna så att de inte ser det. Den här tidsålderns Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet, skrev Paulus. Har du någon gång hört någon säga: jag kan inte förstå Bibeln. Jag har läst den, men det betyder ingenting för mig. Den passar inte i vår tid. Ja, jag vet inte hur många gånger jag har hört sådana kommentarer. Vad är det som har hänt? Jo, den här tidsålderns Gud har förblindat deras ögon. Om du är helt blind och sitter i ett mörkt rum, så ser du inte någon skillnad när ljuset tänds. Ljuset har blivit tänt, men du kan inte se det om du är blind. Det är inte Bibelns budskap som behöver förändras. Det är inte evangeliet det är något fel med. Men du behöver få dina ögon öppnade. Och det här, det påminner mig om en grupp gruvarbetare som blev innestängda efter en explosion i gruvan. Efter en tid så lyckades man sända ner mat till dem och även sända ner en elektrisk lampa till dem där de satt innestängda. En av gruvarbetarna såg rakt in i ljuset och sa: varför tänder ni inte ljuset? Och alla hans kollegor såg förskräckt på honom, för de förstod då att explosionen hade gjort honom blind. Men det var först när ljuset kom som hans blindhet blev avslöjad. Satan förblindar många, många människor. De säger: varför skruvar ni inte på ljuset? Jag förstår inte det här med evangeliet. Det är den förblindelse som kommer från Satan. Andra åter säger: jag kan inte tro det som står i Bibeln. Jag vet inte varför, men jag kan bara inte tro det. Men problemet är inte att man inte kan tro Bibelns budskap, utan problemet är synd i människans liv, och Bibeln fördömer synden. Därför vill man inte tro vad Bibeln säger. Och det är situationen för väldigt många människor idag. Det är inte Guds heliga evangelium som är problemet. Men om du väljer att ge efter för dina synder, så kan du bara fortsätta med det. Det är du som går förlorad. Men du kan också vända dig till Kristus, välja Jesus. Kom inte och säg att du inte kan. Du kan vända dig till Jesus om du bara verkligen vill. Från det ögonblick en människa kommer till den punkten i livet att han inser att han är en syndare och kommer till besinning och bekänner, lik den förlorade sonen i Lukas 15: den väg jag vandrar leder till döden. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Från det ögonblick syndaren säger: jag är redo att avstå från synden och jag behöver Jesus Kristus som min frälsare, så är han frälst. Guds ord, det är hoppets och frälsningens ljus som strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Istället för att säga att du inte kan se ljuset och så skylla på Gud? Varför inte komma med dina synder inför Guds ansikte? Jag vill gärna återge något som Sir Isaac Newton har sagt. Och ingen ska komma och säga att inte han var intellektuell eller att han inte var en man med enorm kapacitet och kunskap. En gång var det en man som sa till honom: "Jag kan inte förstå hur du som är så intelligent tycks vara i stånd att tro på Bibeln som ett litet barn. Jag har försökt att tro, men jag kan inte. Många av Bibelns uttalanden betyder ingenting för mig. Jag kan inte tro och jag kan inte förstå." Och Isaac Newton gav följande svar: "Ibland så kan jag, så tankspridd som jag är, försöka tända min lampa medan eldsläckaren fortfarande är placerad över veken. Och jag fumlar runt och försöker tända lampan, men jag kan inte. Jag är rädd att eldsläckaren i ditt tillfälle är att du älskar dina synder. Det är avsiktlig otro som är i dig. Vänd dig till Gud i ånger och bekännelse. Var redo att låta Guds helige ande avslöja sin sanning för dig. Och han vill med glädje visa dig Guds nådiga härlighet som strålar från Kristi ansikte." Isaac Newton var inte bara en stor vetenskapsman, men också en benådad förkunnare. Varför tror inte människorna? Därför att Satan har förblindat deras ögon så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 4, vers 5 och 6. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sade: ljus skall lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte skall sprida sitt sken. En sann apostel är inte en auktoritär ledare som inte får ifrågasättas, men han är en församlingens tjänare för Kristi skull. I de fem första verserna i Johannes evangeliet så kan vi läsa: "I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det." Paulus refererar till skapelsens begynnelse. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet, och Gud sa: "Var det ljus?" Och det blev ljus. Ljus. Evangeliet är ett sådant "var det ljus", uttalat och utsänt med livets skaparmakt till denna syndens och dödens värld. Som Paulus sa i vers 6: "Ty Gud som sade: ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte skall sprida sitt sken." Och vi läser andra Korinthierbrevet 4, vers 7. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Guds skaparord, Guds kraft och hans eviga ljus är den källa som ger Paulus frimodighet. Paulus hade inte en dag bestämt sig för att bli apostel, men Gud hade kallat honom. Och Paulus blev inte vald därför att han var så stark och så duktig. Paulus blev inte vald till apostel därför att han passade till det. Men det var genom Guds barmhärtighet han hade fått denna tjänst, och därför tappar han inte modet. Det är inte lerkärlet som upptar Paulus, men skatten. Han önskar inte framstå som en stor och imponerande predikant. Han vittnade inte för att göra sig själv intressant. För aposteln vet att ett vittnesbörd som inte ärar Kristus är ett meningslöst vittnesbörd sett från Guds sida. Paulus vet att poänget, det är inte att polera lerkärlet. Tvärtom, ibland måste faktiskt lerkärlet krossas för att det inte ska skymma skatten. Därför frågar jag inte dig hur högt du vågar ropa ut dina vittnesbörd, men om du är villig att låta lerkärlet krossas för att andra ska få se den rika skatten. Och i andra Korinthierbrevet 4, vers 8 läser vi: vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. I sin bergspredikan sa Jesus att den väg är smal som leder till livet. På livets väg är det både på det ena och det andra sättet trångt för självlivet och egoismen. Vi tänkte kanske gå en väg, men vi blev trängda in på en annan. Ja, på allt sätt trängda, men vi är inte utan utväg. Och vers 9. Förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Paulus upplevde förföljelse, ja, han blev nerslagen. Det här är svåra verser i en tid som präglas av så mycket kompromisser. I en tid då människan värderas efter hur populär hon är eller hur många vänner hon har. Men det är som om Paulus ville säga oss att vi borde verkligen värdera en människa efter vilka fiender hon har. Och det kan vi ju gärna tänka över. Vem är det som är våra fiender? Och vi läser i vers 10. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Det kristna vittnesbördet, det är mer än ord. Jag dör varje dag, sa Paulus i första Korinthierbrevet 15:31. Och i Romarbrevet 8:36 citerade Paulus: det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Och första Korinthierbrevet 4, vers 9 säger: det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Och här i andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 11, säger han: ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Vi är faktiskt starkast i de stunder när vi känner oss som allra svagast. Och vi läser verserna 12 till och med 15. Så verkar döden i oss, men livet i er. Men då vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus skall uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Kristus är uppstånden. Döden är besegrad, och det är mer än en teori för Paulus. Det är något han lever i dagligen. Just motgång, sjukdom och faror i tjänsten för Kristus visar att han verkligen har gemenskap med den lidande och korsfäste Messias. Vad Paulus egentligen säger är att det är det kristna hoppet som ger lidande och motgång en mening. Och vi läser vers 16 till och med 18. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Ja, det är viktigt vad vi riktar blicken emot, för den väg vi ser, den vägen går vi. Paulus säger att han riktar sin blick mot det osynliga, för det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och med de orden så avslutar vi, eftersom vår tid är ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på pilgrimens längtan till sitt eviga hem. Herren vare med dig. Rikta inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga, för det är evigt. Gud är god.